Jag vaknar mitt på natten flera gånger och tänker jag, är det sant? Är allt borta? Hur gick det till?
Läkaren Alis liv förstördes när en bomb exploderade på hans mottagning i centrala Göteborg.
Trots att det har hänt mig, man vill inte tro att detta händer i Sverige.
Han flydde från det blodiga Iran-Irak-kriget på 80-talet och byggde upp ett nytt liv och en karriär i Sverige. Men nu är allt raserat och familjen återigen på flykt.
Jag lever fortfarande hemligt. Jag kan inte göra någonting. Jag är inte fri.
Det här är P4 Story om bombdådet på Haga-kliniken. Läkarens liv slogs i spillror. En podd med mig, Ida Cliffordsson, och Emily Lindholm som följt fallet sedan dag ett.
Nu har det gått ett år sedan bomben exploderade mitt inne på vårdmottagningen Haga-kliniken i centrala Göteborg. Kliniken blev totalförstörd och en patient skadades allvarligt i dådet. Ett sprängdåd som chockade en hel stad och omkullkastade hela livet för ägaren av kliniken, läkaren Ali Haimir Sadeghi och hans familj.
Men det här var inte första dådet, så hur började allt egentligen? Hur kunde en etablerad specialistläkare bli måltavla för kriminella? Och hur ser hans liv ut idag? Det ska vi berätta om i den här podden.
Det är den 11 november 2020. Klockan är 6:06. I väntrummet framför receptionen ett stilla sår. Och längre bort i korridoren pågår provtagningar och läkarbesök.
Det var en vanlig dag och jag hade en patient inne på i mitt rum.
Dörren till trapphuset öppnas och klinikens övervakningskamera fångar en ung man med grå huvtröja och svart jacka på film. Han är maskerad med ett blått munskydd och stannar till innanför entrédörren för att sprita händerna.
Det är en ganska lång, mörkhyad ung kille, maskerade. En äldre dam går mot toaletten och han går också mot toaletten efter henne.
En kort stund senare så kommer mannen tillbaka och går lugnt mot utgången. Sen...
Han slängde in en bomb.
Vem var det? Det skjuter överallt. Jag går ut och jag ser det är dammigt i den lilla korridoren. Och går jag in och då ser jag två väggar som har rasat ner. Tills det var kaotiskt. Och en av personalen säger alltså, det har exploderat ett bomb.
Han slängde inga bomb.
Jag har varit med om krig. Det var länge sedan. Men jag har sett hur det exploderas. Så var det.
Det har gått ett år sedan sprängdådet på Haga-kliniken där två kvinnor skadades. Den ena, en patient i 80-årsåldern, som fick allvarliga splitterskador. Explosionen förändrade livet för såväl patienter och anställda som Alis familj. Vi har ju båda två följt den här historien, men det är du, Emily, som har kontakten med huvudpersonen, Ali, som vi nu ska få höra om.
Ja, och jag tycker verkligen det griper tag i en att Ali direkt förstod att det var någon form av bomb som hade exploderat. För som han säger så påminner det honom om kriget han en gång flytt ifrån.
Ja, kriget mellan Iran och Irak och tiden innan han kom till Sverige var ju extremt tuff.
Ja, han satt ju bland annat fängslad i en isoleringscell i över ett år på grund av sina politiska åsikter. Och det var i den cellen som han ju började sätta upp mål för vad han ville uppnå i livet. Bland annat bara att få leva som fri och bli läkare. Och 1986 så flydde han ju till Sverige. Och bara några år senare i början på 90-talet så kom Ali in på läkarlinjen i Göteborg.
Och 2006 öppnade han sin egna läkarmottagning Hagakliniken, då som specialistläkare inom internmedicin och kardiologi. Och bara 2 år senare så utsågs han till årets pionjär i väst av Länsstyrelsen och IFS, Internationella företagarföreningen i Sverige. Bland annat eftersom han på kort tid lyckats utveckla sitt företag till en trivsam mottagning för patienterna.
Men det var då, och idag finns ju inte Hagakliniken kvar längre. De kunde aldrig öppna igen efter explosionen på grund av säkerhetsrisken som har varit för stor. Och detta är ju en stor sorg för Alice såklart. Så här berättar han under ett av våra möten på hemlig ort. Vi såg sig en bil på en parkering efter beslutet om att Hagakliniken stänger igen för gott.
Vi hoppades att vi skulle kunna starta om, men tyvärr, hotbilden finns kvar. De ansvariga är inte arresterade. Vi kan inte fortsätta när vi inte har någon säkerhet.
Men nu måste vi ta allt det här från början. En känd och uppskattad specialistläkare som nu tvingas leva på hemlig ort efter att en bomb exploderat inne på hans klinik. Vad började allt det här med egentligen?
Ja, men enligt Alice så startade allt det här med en skuld och en rättstvist där han själv inte var inblandad utan en nära anhörig. Och i den här tvisten så fanns det också personer inblandade med koppling till grovt organiserad brottslighet. Och det handlade om 400 000 kronor som Alice nära anhörig anklagades för att vara skyldig. Och fallet togs upp i tingsrätten. Men där kom man fram till att det inte fanns tillräckligt med bevisning för att det fanns någon skuld. Och Alice nära anhörig behövde alltså inte betala tillbaka några pengar. Och det här var ju i augusti 2020, några månader innan sprängdådet på kliniken. Och man får ju anta att personerna som ville få tillbaka de här 400 000 kronorna var missnöjda efter det här beslutet, efter beskedet. Och Ali fick påhälsning uppe på kliniken av några personer som ville att han skulle betala pengarna i alla fall.
Det var alltså några som kom in på hans klinik för att kräva honom på pengar som de ansåg att hans nära anhörig var skyldig.
Ja, men precis. Och enligt Ali ville de då att han skulle betala skulden, men han vägrade betala.
Ja, jag har blivit utsatt för utpressning.
Men vad hände när Alice sa nej till att betala? Gav de sig bara på honom i rollen som läkare och på kliniken?
Nej, det hände även något som skulle kunna få väldigt allvarliga konsekvenser. Det är mitt i natten när han och hans fru vaknar av en hög smäll utanför fönstret till sin villa i Göteborg.
Det var på natten jag vaknade. Gick jag och tittade ut. Det var ingenting, det var mörkt.
Mm. Men du vaknade av smällen?
Jag vaknade.
Men tänkte du då att det kunde vara något sånt? Eller
nej.
Upptäckte du det senare?
Upptäckte jag på morgonen. Ja. Och inte ens i början att det är någon granat. Och jag såg att det finns små, små skador på fönster. Det var min fru som upptäckte detta. Och sedan vi ringde polisen och vi tog dem in till huset för att de ska komma och se vad det handlar om. Har någon skadat så här mycket, så många fönster med sådana där skador? Och när polisen kommer efter några minuter, någon av poliserna hittar en del av granaten. Och därefter blev det en stor pådrag och började stänga området.
Och efter det här så har området vid Alice hus spärrats av ytterligare en gång på grund av ett misstänkt föremål som polisen fått ta hand om.
Och 3 veckor innan den kraftiga explosionen inne på Hagakliniken så detonerade en sprängladdning nere utanför entrédörren på gatuplan.
Ja, alltså kliniken ligger ju på 3:e våningen i ett hus på Första Långgatan mitt inne i centrala Göteborg. Och nattetid är porten nere på gatuplan låst. Och det var där då som det exploderade.
Och sen är vi framme vid explosionen på Hagakliniken den 11 november 2020. Så här lät det i nyheterna i P4 Göteborg.
Nyheter P4 Göteborg. Två personer är förda med ambulans till sjukhus sedan en explosion ska ägt rum på Första Långgatan i Göteborg enligt SOS Alarm. Polisens nationella bombskydd befinner sig på platsen. Hela Första Långgatan mellan Järntorget och Stigbergstorget har spärrats av. Platsen är samma plats som den där en dörr sprängdes för några veckor sedan.
En stor del av innerstan spärrades alltså av. Och inne på kliniken beskrev personalen det som en krigsskådeplats. Du är ju den enda journalisten som har varit där inne efter dådet. Hur var det? Hur såg det ut?
Ja, men det var ju precis som du säger, total förödelse. Man kände inte igen sig så som kliniken såg ut innan. Och jag hade faktiskt startat igång bandaren redan när jag mötte Ali på kliniken. Och han började direkt att visa mig runt.
Alla väggar bara rasade. Och den väggen rasade. Och här är det alltså laboratoriet. Det här kylskåpet är där. Allihopa har ramlat och vatten bara rann ut.
Som han berättade så var ju flera väggar helt borta. Det var inne på en av patienttoaletterna som den här sprängladdningen detonerade. Så väggarna intill det var ju helt raserade. Flera fönster hade krossats av tryckvågen så att det bara satt papp för de här fönstren. Och vattenledningarna gick ju sönder så att golvet hade fått rivas upp på kliniken.
Det är mycket känslor när jag kommer in och ser nästan 11 år av mitt liv har varit här inne från morgon till kvällen. Och det är som ett barn, man har byggt upp detta, man har skapat detta. Men nu är det borta. Trots att det har hänt mig, man vill inte tro att detta händer i Sverige.
Och några månader senare så stängde kliniken för gott och ett 20-tal personer sades upp. Bland annat en person som vi kallar för Lisa och som hade jobbat här i 5 år.
Jag känner en sorg att en hel arbetsplats kan liksom stänga ner och försvinna. Det är oskyldiga som är skadade och fortfarande inte återhämtade. Och det är liksom anställda som förlorar arbetsplatsen. Men polisen har ingen misstänkt. Och att man då i princip kan slänga en bomb och så gå vidare med sitt liv och aldrig åka dit för det. Det känns surrealistiskt.
Men nu måste vi prata om den misstänkte gärningsmannen. Ljudet som vi har hört från explosionen, det kommer ju från en övervakningsfilm som polisen gick ut med och som vi publicerade här på P4 Göteborg, där man kan se den misstänkte mannen.
Ja, och det är ju väldigt ovanligt att man har tillgång till sånt material under utredningens gång. Men den släpptes alltså i hela Sverige och visades bland annat i TV3s Efterlyst, där åklagare Mats Ilbom medverkade.
Ja, vi är helt övertygade om att det är den här mannen på filmen som är gärningsmannen. Jag kan inte säga jättemycket om motivet, för det blir spekulativt från min sida. Men en av arbetshypoteserna som vi håller på med är att det är en påstådd skuld som kan ligga bakom det beteendet. Men vi arbetar brett och tittar på olika spår och motivbilder.
Men trots att polisen gått ut med en övervakningsfilm och bild på själva gärningsmannen, så har de inte kunnat identifiera den här personen. Så den personen som går in, detonerar en sprängladdning och sen kallt går därifrån lyckas fortfarande hålla sig gömd.
Ja, det är så det ser ut. 1 år senare nu är ju fortfarande ingen gripen. Och så här säger åklagaren om utredningen som fortfarande pågår.
Ja, Mats Ilbom. Alltså det är svårt att säga exakt hur långt vi har kommit. Vi jobbar med ärendet fortfarande. Det är inget som vi har lagt ner eller givit upp. Men det är en komplicerad utredning och vi har väl inte kommit så nära så att vi ska frihetsberöva några personer än i alla fall.
Har ni kunnat identifiera den här mannen som syns på övervakningsfilmen som ni släppte?
Nej, tyvärr så har vi inte lyckats med det. Vi har ju försökt att få honom identifierad men inte fått in några som helst upplysningar om vem den här personen kan vara.
Du har ju tidigare pratat om att sagt då att det finns inga misstänkta i nuläget men det finns flera intressanta personer. Vad betyder det?
Det betyder väl ungefär så så som du säger själv, det är inga personer som har nått upp till den graden att vi anser att de är misstänkta för händelsen. Men däremot jobbar vi ute efter flera spår och där finns det intressanta personer som vi tittar på lite extra.
Och så länge ingen är gripen så finns hotbilden kvar. Ali ser sin klinik som sitt livsverk, men det är ju mycket mer än så som slagits i spillror. För honom och hans familj så har hela livet förstörts. De kan inte ens bo kvar i Göteborg längre. Kanske är det så att de kommer behöva frukta för sina liv för alltid. Och därför har det också varit svårt för dig, Emily, att träffa honom.
Ja, första gången vi sågs, det har ju alltid varit på hemlig ort. Så fick jag först köra bil då till en annan stad där vi möttes upp på en parkering. Där klev jag ur, lämnade min bil, hoppade in i en annan bil för att åka iväg till ytterligare en ny parkering för intervju då med Ali. Och hans telefon ringde hela tiden, polisen bland annat. Han hade ju polisskydd redan då. Och stämningen när vi satt där bredvid varandra i bilen, den gick nästan att ta på. Alla känslorna efter explosionen då var ju väldigt färska.
Jag kommer ihåg att du ställde frågan som alla undrar när man hör det här. Varför just han drabbades?
Jag kan tänka mig att alla undrar och lyssnarna undrar är ju varför någon skulle vilja placera en bomb på din klinik.
Ja, det här är under utredning. Jag skulle gärna vilja berätta allting som jag vet och jag har berättat för polisen. Men
Vi stoppar där, för det går helt enkelt inte att berätta mer just nu. Och det är ju av hänsyn till polisutredningen som pågår, de drabbade och deras anhöriga, så länge den här hotbilden faktiskt finns kvar. Men det vi kan säga är ju det som vi har pratat om här tidigare i podden, att allt startade i samband med en rättstvist om pengar som en nära anhörig till Ali varit inblandad i. Och det är så han upplever det.
Ett märkligt situation där jag får lida för att några har gjort felaktiga affärer och jag måste betala det enligt dem. Detta har förstört mitt liv.
Hur ser hans och hans familjs liv ut idag?
Ja, de har ju fått sälja sitt hus. De kunde inte återvända till sitt hem. Flytta runt till olika adresser. Ingen får ju veta var de befinner sig. Jag har ingen aning, till exempel, även om jag och Ali har haft kontakt. Och när vi har sett så är det ju han som har valt ut en stad som jag då har tagit mig till. Och senast vi sågs på hemlig ort var även då på en parkering och han berättar så här om sin livssituation.
Jag lever fortfarande hemligt. Jag kan inte göra någonting. Jag är inte fri. Jag har ett yrke som jag inte kan utföra den. När jag ska gå någonstans, jag måste titta bakåt. Jag använder mask, jag använder keps. Så lite folk som möjligt känner igen mig. Och jag är hela tiden orolig.
Och det som han drömde om där i isoleringscellen innan han lyckades fly från kriget och lyckades uppfylla sina drömmar i Sverige, allt det har alltså tagits ifrån honom, till och med hans frihet.
Ja, det är ju så han beskriver det.
När jag kom till Sverige, ungefär för 35 år sedan, jag hade en cykel utan lås. Och den kunde jag parkera var som helst. Och några timmar senare, någon vecka senare, den var på sin plats. Och ingen rörde detta. Jag ville ha den i Sverige tillbaka. Det var den i Sverige som var säkert. Det var den i Sverige som gav mig och många andra invandrare möjlighet att utveckla sig. Och jag fattar inte, jag förstår inte, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Vi kan inte ha det så. Det här är viktigt. Man måste se efter orsak. Man måste leta efter de som skapar den typen av organiserade brottslighet.
Polisen måste få stopp på dem som håller på med den här typen av organiserad brottslighet, säger Ali. Om vi summerar det här nu då?
Ja, men det har ju gått nästan på dagen ett år sedan sprängdådet när den här podden släpps. Och situationen för Ali och hans familj är ju i princip lika illa idag som den var då. Ingen är gripen för något av dåden, vare sig vid villan eller kliniken. Och de här händelserna rubriceras ju alltså som mordförsök och allmänfarlig ödeläggelse. Och Ali lever fortfarande på hemlig ort. Alla patienter som han har vårdat återkommande i många år, de har ju fått hitta nya läkare. Och om ingen grips kanske han aldrig kan vara läkare i Sverige igen. Vi kommer såklart fortsätta att följa det här fallet.
Du har nu hört P4 Story om bombdådet på Haga-kliniken. Läkarens liv slogs i spillror. Från P4 Göteborg med Emelie Lindholm och Ida Cliffordsson. Fler poddar med spännande berättelser från Sveriges Radio P4 hittar du i vår app Sveriges Radio Play.